Då är det tisdag, vi hälsar hjärtligt välkommen till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, med mig har Kalle Karlsson och Frida Faglund som vanligt. Har ni haft en trevlig helg? Mycket fotboll?
Ja, väldigt mycket fotboll. Lite rugby också faktiskt.
Lite rugby?
Oväntat.
Är det du själv som har spelat?
Nej, det var det inte. Jag var tapper åskådare vid sidan om.
Ja, det får vi prata mer om i ett annat tillfälle, tänker jag.
I rugbypodden.
När vi drar igång rugbypodden, precis. Kalle, du har väl både suttit i soffan och vid sidan av planen.
Ja, det brukar vara så. Lördagen var i soffan, eller faktiskt här på redaktionen var det. Och kolla matcher här, och sen på söndagen var det egna matcher, stämmer.
Mm. Jag gissar att den matchen som ni följde med, så att säga, mest noggrannhet var ju stormötet mellan Manchester City och Chelsea. Stämmer det?
Det stämmer i mitt fall.
Mm.
Och jag tänkte vi skulle börja där. För det blev ju kanske inte någon så här sprakande tillställning, men alltså, det blev ju en kamp mellan Pep och Conte, verkligen. Och en kamp som Pep vann.
Ja, det får man verkligen säga. Jag tycker Manchester City var bättre matchen igenom. Conte gick dit i lördags med en inställning om att den här insatsen i Europa mot Atletico Madrid var taktiskt fulländad, och han ville göra samma sak mot Manchester City. Funkar väldigt bra mot Atletico. Funkar ju bra mot City också, i den mån att 5-3-2 blir väldigt defensivt viktat, man stänger centralt och det är ganska enkelt att försvara, och ska man spela 0-0 så är det ett bra sätt att spela, och City hade inte så mycket chanser, så på det sättet så ja, om man spelar för 0-0 efter en tuff Europamatch i veckan, så ja, då var det väl
nästan,
en gångbar taktik liksom.
Nästan väl genomfört.
Ja, men då var det en gångbar taktik faktiskt, ja, tycker jag.
Ja.
Men sen i andra halvlek där så gick han ju faktiskt ifrån 5-3-2. Och det, med facit i hand, så var väl det...
Blev väl kanske lite tvingad till det också, med tanke på Moratas skada?
Ja,
eller?
Både och. Alltså, det är klart att de blev ju väldigt, väldigt försvagade av att Morata klev av. Då hade de valet att ta in Willian eller Batshuayi. Han valde ju Willian. Han sa efteråt att han ville komma in bakom Citys backlinje. Det tyckte jag inte de gjorde överhuvudtaget. Men han fortsatte ju även efter det bytet att spela 5-3-2. Han fortsatte även efter pausen, noterar jag. Kollar verkligen på minuterna i efterhand sen. Han fortsatte till minut 53 och spela 5-3-2. Sen fick Willian order om att kliva ner och bilda 5-4-1 som de spelade förra säsongen i försvarsspelet. Och det var nog för att De Bruyne och Silva fick lite för mycket boll, och de hittade ett sätt att komma runt utanför Chelseas mittfältstrea, och jag tyckte inte Fabregas till exempel klarade av den rollen i första halvlek alls. Och då bytte han till 5-4-1, och det var det som gjorde sen att De Bruyne fick utrymme i mitten istället, centralt, och så kunde han vända upp, och så var det 1-0. Så att jag tycker Conte förlorade definitivt den taktiska matchen, och bara lyfta på hatten för Guardiola och City.
Ja, men absolut. Man har ju lite suttit och väntat på det här första stora testet för City och se om de skulle klara av det. Och det gjorde de ju onekligen. De ser ju starkare ut än på mycket länge. Men till, om man ska lyfta någonting i Chelsea som ändå såg positivt ut, så var det ju trots allt Christensen. Han stod ju för en stabil insats. Man märkte ju knappt att Luis var borta.
Och precis, jag tror avstängd.
Precis. Det var nog en hel del Chelsea-fans som blev något nervös när Guardiola gick fram till honom efter matchen och stod och snackade lite. De tänkte nog att nu ryker han nästa fönster.
Det noterade inte jag, men det är lite kul faktiskt. Men han har ju varit bra, Christensen,
ja,
faktiskt, den här säsongsupptakten. Och det är bara en tidsfråga innan han spelade in sig till en ordinarie tröja där, tror jag. Han var ju otroligt bra borta mot Tottenham till exempel i andra halvlek där. Och jag håller med dig, Frida, han var bra igen. Däremot så får man säga Willian känner man inte alls igen. Alltså, han hoppade in nu och jag tyckte han var ganska vilsen.
Han fick ju också en roll som han inte brukar ha.
Så är det ju, men samtidigt så det är ju i försvarsspelet de spelar på det sättet. I anfallsspelet blir det ändå ganska likt som de spelade i fjol. Men så han verkar inte vara i form nu längre. Nej. Utan han är inte den viljan som där för två år sedan som var Chelseas kanske bästa spelare den säsongen.
Mm. Ja, absolut. När alla andra underpresterade så var han fortfarande kvar på en hög nivå. Måste säga någonting, vi har ju hyllat Manchester Citys anfall förstås med alla spelare och alla alternativ de har, men deras mittfält måste vi också lyfta fram här med De Bruyne, med Silva och Fernandinho. Vilka spelare, vilka fötter. Det här är ju ett Guardiola mittfält nu, kan man verkligen se. Som han inte riktigt hade i Bayern München, kan jag tycka. Men han har nu liksom, alltså de fötterna. Kanske undantag då Fernandinho, han behöver kanske inte ha de där riktiga små ytkvaliteterna, men De Bruyne och Silva går ju, alltså när de står och passar bollen till varandra så är det ju ingen som får vara med och leka.
Nej, verkligen inte. Det är lite symboliskt också att De Bruyne, att han fick göra ett sånt kanonmål och göra en sån bra match mot just Chelsea också, där han ratades.
Det är viktigt.
Det kändes nog lite extra speciellt. Nej, men gud vad bra han har varit inledningsvis.
Och Fabian Delph som vänsterback.
Ja.
Han löser ju det.
Verkligen imponerande. Han har ju... Ja, han har inte gjort så mycket avtryck i City. Det har varit punktinsatser här och där. Och han har ju framförallt inte gjort så mycket avtryck som central mittfältare. Det är liksom... man förstår ju varför han går dit. Men när han gick dit så visste man ju vad som väntade. Det blir en part-time roll. Men det är otroligt kul att se att han nu får chansen nu när efter en ny skada och kliva ner som vänsterback, och att han gör det så bra som han verkligen gör det. Nu passar ju han väldigt bra också med att Citys ytterbackar har ju bland arbetsbeskrivning att kliva in i plan, så han blir ju i vissa situationer blir han ju som central mittfältare i alla fall, även om han utgår från vänsterbacken. Så det var
han har ju de kvaliteter.
Vi gillar ju Fabian Delph i den här podden. Vi har ju hyllat honom.
Vi har alltid hyllat honom.
På den tiden vi inte hyllade såna här spelare som Catamole eller han har vi väl kanske hyllat. Men Steve Sidwell blev den här poddens favorit av någon anledning. Så var det ju nästan Fabian Delph faktiskt.
Ja, men så var det. Alltså, man måste ju ändå komma ihåg att när City köpte Fabian Delph så var han ju sitt lags bästa spelare. Ja, han var bäst i Aston Villa. Han var ju klass på det mittfältet.
Verkligen.
Det var väl ingen som trodde kanske att han skulle ta plats på det City-mittfältet så som det såg ut. Nej. då med Yaya Touré och så vidare. Men det vi kände då var ju att det var liksom så synd på så mycket kvalitet som vi skulle få se mycket mindre av. Och nu ser vi, trots alla skador, för han har varit skadad jättemycket i City också. Hela hans karriär har ju kantats av skador. Kom ihåg den där, när han slog igenom i Leeds på lånet där till exempel. Först när han var superbra i några matcher, så gick han sönder och var borta ett år. Kom tillbaka, alla hade glömt bort honom, var skitbra igen och gick sönder. Det har ju varit hans karriär verkligen.
Det blev verkligen talande för vilken bred trupp City har när både Aguero och Mendy är borta. Om man ändå liksom inte saknar dem så mycket ändå som man kanske trodde att man skulle göra.
Alltså, Gabriel Jesus måste jag också säga, vilken fenomenal forward det är. Hur mycket han löper och hur mycket han hela tiden hotar motståndarnas försvar. Det imponerar på ett annat sätt än vad Aguero gör.
Ja, precis. Aguero är ju mer kvalitet när det kommer till den här avsluten runt och i straffområdet. Men Jesus ger ju andra saker. Och det var ju därför han, när han kom där under våren, att han faktiskt höll Aguero utanför laget ett tag.
Han gör ju spelarna omkring sig. Han ger dem mer, mer ytor. Skada på Morata. Vet du hur länge?
6 veckor snackas det om, va?
Mm. Ja, 68 veckor var prognosen från spanska förbundet.
Ja. Tungt.
Ja, verkligen.
Efter hans succéinledning på säsongen.
Mm. Jättetråkigt för honom själv nu när han startar så bra, men också för Chelsea som givetvis kommer att förlora extremt mycket på det här. De har ju inte... Jag menar, de har ju ingen striker som kan fylla den rollen. För jag menar, nu visar ju Conte med all önskvärd tydlighet att okej, Batshuayi, han tar inte ens in när jag ska in en forward på plan.
Nej.
Jag tar in Willian istället. Så att, ja, jag tror han sänkte honom lite grann där också.
Mm. Ja, det blir intressant att se hur Conte resonerar framöver här och han ställer upp sitt lag. Vi konstaterar också att Manchester City kliver upp och leder Premier League just nu efter den här säsongen, eller efter den här matchen, efter den omgången. De ligger på samma poäng som Manchester United men har ett mål bättre i målskillnad, va? Det är plus 20 och plus 19. De har sprungit ifrån nu. Det var ju lite det som vi pratade om inför säsongen också, det vi misstänkte att det skulle stå mellan Manchester-lagen. Som vi sa redan förra säsongen och så blev det inte riktigt så.
Nej.
Men den här så känns det ju verkligen som att det är två lag som...
Det är lång väg att vandra, ja, men precis. Det är klart att de ser starka ut. Och jag menar, City hade ju jag som etta inför förra säsongen och jag var tämligen övertygad om att de skulle vara där uppe i år igen. Så jag satte dem etta igen. Jag tycker att de är det laget som slår. United har också sett starka ut, men där väntar vi ju fortfarande på att vi ska se hur bra är de när de får ett test.
Ja, City har ju faktiskt
fått... De har fått ett test nu, ja. Rejält test, ja. Och de kommer därifrån med att de liksom, jag tror Chelsea hade 38% i bollinnehav i den här matchen. Och det var lägre, näst lägsta noteringen på hemmaplan sen 2004, säsongen 2003-2004. Det säger ganska mycket,
ja, verkligen.
Sen är ju det såklart en följd av att Conte spelar 5-3-2 och inte vill ha bollen,
ja.
Men ändå.
Och City är rätt intresserade av att ha den här bollen hela tiden. De skulle kunna ha den hela säsongen. Det är deras mål, tror jag.
Ja, alltså, skulle de ha det bollen. Så skulle Guardiola vara mer nöjd med det än ligatiteln. Och
jag tror det. United, en till sån här 4-0-seger. Vad är det, fjärde eller femte 4-0-seger? Jag tror de har 4-4-0 och 1-4-1 eller något sånt där. Den här säsongen. Nu, visserligen mot ett... oerhört svagt Crystal Palace.
Usch, man fick lite magont när man såg de här stackars Palace-supporterna på läktarna. Alltså, det kan inte vara kul nu. Alltså.
Alltså, jag känner lite så här. Varför stoppar man in Roy Hodgson? Man visste ju att man skulle ha de här tuffa matcherna nu. Alltså det är en sak att sparka De Boer i situationen, så, men nu hade man tre stycken hopplösa matcher man visste man skulle förlora i det läget man var. Varför stoppar man in då? Då får man ju inte den här nytränare-effekten, den här det händer någonting, för att den kommer ju inte räcka mot det här motståndet.
Wow.
Stoppa in någon assisterande i några matcher, låt Roy komma in efter landslagsuppehållet nu där matcherna ser lite annorlunda ut. Var det helt omöjligt för den sportsliga ledningen att resonera så?
Eller? Nej, det var ju absolut inte omöjligt att resonera så. Så upplever jag att det ofta är när klubbar gör ett tränarbyte, att man tittar lite grann. Okej, nu får vi ett par lätta matcher där. Det kan vara bra att få en bra start. Alltså så. Sen kan det ju såklart i värsta fall bli motsatt effekt. Du vinner inte de där enkla matcherna och då blir det ju inte... Alltså då blir det inte bra.
För nu kommer han ju in, när han väl kommer fram till de här matcherna som Palace faktiskt kan ta några poäng i, med världens minuspsyke. Han satt ju så jätteledsen ut på läktarna. Han kan ju se så ledsen ut, Roy Hodgson.
Ja, men jag tror ganska många tränare skulle se ganska ledsna ut i det läget. Han är i City på Old Trafford med 0-3 och alltså, vad ska han göra? Han kan inte sitta där och mysa, ja. Liksom.
Men det ligger ju någonting i det, som när Ranieri fick gå och Shakespeare klev upp och tog över, och det gick ju superbra. Nu har det börjat hacka för dem.
Ja, det får man säga.
Ja, får man lugnt säga. Men jag förstår hur du menar, att det kanske inte var helt passande att han kom in just nu. Men sen så tyckte jag också, när han pratade efter matchen, så tog han bara upp hela tiden spelare som saknas. Jag menar, de kommer tillbaka, då kommer det bli annorlunda. Och stod liksom, och det var nästan så att han klamrade sig fast vid det sista hoppet på något sätt.
Ja, och det känns ju jättekonstigt med två matcher in i liksom sin Crystal Palace karriär.
Man undrar ju om ska de kunna vända detta ens. Alltså, vad har de i nästa? Det är Arsenal nästa omgång, va?
Chelsea, va?
Är det Chelsea?
Är det Chelsea de har nästa omgång? Och då har de där tre matcherna som de hade efter han kom in där, som var hopplösa.
Ja, ja, precis. Men jag läste ju för sig att de har ju, ännu har de ju inte rekordet i antal mållösa matcher inledningsvis totalt. Det var ett lag 90-91 i fjärde divisionen.
I fjärde divisionen.
Halifax Town.
De gick, fina Halifax.
De gick mållösa i de åtta inledande matcherna.
Nu ska jag dra en tv-spels... en
tv-spelsanekdot från Västervik.
Ja, så är det. Därför att senast jag spelade ett managerspel, det var nämligen Premier Manager.
Ja, det var fina tider.
Det kan ha varit 95.
95, typ.
Ja, och då spelade jag upp Halifax Town från då fjärde divisionen upp och vann Premier League.
Mm. Ja, det är stort.
Så det ska tilläggas att Halifax Town klarade sig trots allt från degradering.
Ja, det är en bra bonusinfo. Ja,
det kommer inte Crystal Palace göra. Det är rätt säker på.
Nej, det måste ju hända något riktigt extremt här. Sen, alltså... Man känner igen också det här när det går emot och går allt emot. Alltså, vad ska de göra när de åker till Old Trafford med Bakary Sakho som forward? De har ingen liksom forward som är hel. Och det blir som... Ja, vad fan ska de göra? Man tycker så extremt... Jag tycker extremt synd om Roy. Fansen säger du, men Roy också. För ja, du sitter där med bakbundna händer och det liksom, du känner ju bara att ja, det spelar inte så stor roll vad vi gör. Nej. Här och nu liksom.
Nej.
Allt går emot.
Ja. Fälla in i målprotokollet igen.
Ja, det är ju trevligt för honom. Nej, men får jag säga.
Det är lite som den där humlan som flyger.
Har han petat Pogba nu?
Ja, det har han gjort, absolut. Exakt. Nej, men det är ju en sån där spelare som många andra som såklart växer med förtroende, och Mourinho har ju nästan gjort en grej till att göra det här till hans liksom favoritspelare, som han snackar upp Fellaini nu, då skulle man ju tro att det är De Bruyne han har liksom och latcha med, men fair point, alltså Mourinho, han passar ju bra i ett Mourinho-lag.
Ja, absolut.
Alltså, och framförallt tycker jag att han passar bra fortfarande som plan B, nu var han ju plan A i den här matchen, och det är ju bara att konstatera att det är, han får han inlägg liksom, så kan han ju vara vass i boxen. Mm. Jag tyckte det var problemet när
Rashfords frispark där som han sätter en vrist i pannan på.
Ja, den är fin.
På Fellaini, han bara står där.
Men det tycker jag var problemet om man tar då parallellen till när han spelade under Louis van Gaal. Då spelar han ju defensivt, man kommer aldrig in i straffområdet.
Nej.
Eller om det var under Moyes, jag minns inte nu om det var så också då, men då är det ju helt värdelöst att ha honom på plan. För att han kommer ju aldrig vara någon som börjar tick-tack på mittfältet och börjar styra rytmen. Utan han måste ju vara i straffområdet när inläggen kommer. Det är där han gör nytta. Och det såg vi att han gjorde nu.
Mm. Och Lukaku slog till igen. I slutminuterna.
Jag tyckte inte han var speciellt bra i den här matchen. Jag tyckte han var väldigt...
Han jagade det där målet rätt mycket.
Ja, men
också.
Även spelmässigt tycker jag inte att han synkade riktigt med de övriga. Och jag tyckte han gjorde en svag match. Men laget vinner med 4-0. Han gör sitt mål. Och då
säger jag så mycket. Och tar då Andy Coles gamla...
Tanera, va?
Ja, är det så? Mm. Ja, han tangerar nu på 6 mål på 6 matcher. Nej, 7 mål på 7 matcher.
Ja.
Var det inte så att han tangerade för fan, det borde vi läst på. Skitsamma. Jag tror att rekordet är hans. Jag tror rekordet var 6 mål på de 6 första matcherna. Och nu har han gjort 7. Kalle googlar.
Ja,
det är så jag har skrivit upp det i alla fall. Jag kan ha fel. Det är bra om du rättar mig i sådana fall. På inget sätt, eller på alla sätt imponerande.
Ja, men det stämmer. Han slog rekordet.
Han slog rekordet
lite
nu.
Här
ja. I hans gamla gäng, Everton, de saknar honom kan man säga.
Ja, här står det att han tangerar. Det verkar vara olika bud.
Ah, okej. Okay. Vi återkommer. Ja.
Det brukar vara så rätt ofta att det blir olika. Det var som när Emil Forsberg, man visste liksom inte hur många assist han hade slagit förra säsongen. Nej, för att det räknades olika.
Men Everton i alla fall, torsk hemma mot Burnley. Det var inte vad Koeman behövde just nu. Och det är ju en solklar kris i Everton. De skulle ju vara med, de skulle ju hota topp 6-lagen. Det var ju tanken. De skulle i alla fall, även om de inte nådde topp 6, så skulle de i alla fall vara där och känna på det en bit in på säsongen. Det var ju alla ganska överens om. Eller hur, Frida? Ditt förhandstips. Nej, förlåt. Det var
säsongen
onödigt.
Är lång.
Det var onödigt. Men de har, kommer man inte få till det i alla fall. Vad är det som fattas?
Ja, det är ganska mycket. Nu tycker jag ändå att han försöker ju ändå förändra. Nu var det Nias och Calvert-Lewin som fick chansen i tvåmannaanfall. Men då blir ju Sigurdsson hängande istället. Det blir liksom, nu ska han utgå från vänster, komma in centralt. Det blir som att han square pegs in round holes, som de brukar säga där borta. Sen ska jag säga så att Sigurdsson hade ju faktiskt två riktigt bra lägen här första kvarten, som han ska borra in ett av de två, och då blir det en annan sak. Det är dumt att sitta och säga att det är små marginaler, men det är ju verkligen små marginaler. För att får man det där målet då, så ja, då kommer det se annorlunda ut förmodligen. Med det sagt så tycker jag väl fortfarande att det är den där offensiven som har det riktigt, riktigt kämpigt. Jag tycker inte de har länkarna riktigt fram. De hittar inte riktigt bra spelmönster. Och man trodde kanske Sigurdsson skulle bli den spelaren, men han har inte ännu fått den rollen så att han har kunnat spela ut sitt register.
Nej, är det ett problem det här med för många lika spelare på det där offensiva mittfältet? Ja,
nu hade de ju inte det. Nu spelar de ju inte med Rooney från start. Nej. Och sådär. Nu spelar de ju inte med Klasen från start. Utan nu var ju Sigurdsson ensam från start av den trion. Och det funkar i alla fall inte. Gjorde i alla fall noll mål.
Ja.
Ja, men sitter och river sitt hår lite grann när man ser dem spela. De är inte synkade någonstans. Det känns som att de stannar upp och det kommer inte framåt. Och när det väl går framåt, ja, det funkar liksom inte sista tredjedel. Ja, det känns frustrerande att titta på. Nästan till outhärdligt just nu.
Burnley får vi också hylla då, samtidigt som jag inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra.
Ja, verkligen. Och vi har ju hyllat dem tidigare här, inte minst efter premiären här redan då. Sean Dyche har ju påstått att han skulle förändra Burnley lite i år, och att de skulle bli mer, ja, lite mer liksom passningsorienterade. Men av det har inte jag sett någonting än. Utan,
kan väl inte tycka heller att han värvade för det?
Nej, han har ju inte någon budget heller riktigt värva för det. Som sagt, det har inte jag sett någonting av än. Utan det är fortfarande det här raka spelet. Men det är ett väldigt, väldigt disciplinerat kollektiv som jobbar väldigt hårt. Och ja, uppenbarligen så räcker det till att karva fram resultat.
Ja, det gör de. Verkligen, och kommer till att vara svårslagna. De tar ju inte på bortaplan den här säsongen.
Ja, dessutom. Och inte lidit av skadan på Tom Heaton som man trodde, utan Poppe där har ju faktiskt övertygat mellan stolparna. Och det blir ju lätt sådär när Tom Heaton, som har stått alla matcher i Burnley de senaste 100 åren, när han försvinner, så tänker man automatiskt att oj, nu blir det jobbigt. Men ja, de har klarat det bra.
Måste också känns lite för Michael Keane, som ju lämnat Burnley för Everton, och då får stryk på Goodison Park mot det lilla laget han har lämnat för det stora.
Så kan det vara.
Och en liten fjäder i hatten för Sean Dyche. En ganska stor fjäder i hatten. Men Burnley har då alltså vunnit på Goodison Park, man har vunnit på Stanley Park. De har kryssat på Anfield. Ja, det är lite skillnad från förra säsongens hemma-borta facit, om man säger så.
Ja, men verkligen. Tufft spelschema.
På Stanley Park, sa jag det?
Ja, du sa Stanley Park.
Ja, jag är kvar i Liverpool där. Stamford Bridge menar jag. Ja, men Liverpool då får det bli segway över till till Rafa Benitez derbyt uppe på uppe i Newcastle.
Ja.
1-1. Missade chanser återigen för Liverpool, som för stunden bara inte kan göra mål. Eller ja, Coutinho kunde.
Precis,
han gör ju som han brukar göra och smällde in ett från distans då, men annars var det ju en kavalkad igen. Och sen så får står mittbacken och sover, och sen så springs det igenom, och sen så lite slumpartat som det brukar vara, via liksom en brytning åt benskydd, så trillar den in, och så är det ett kryss igen för Liverpool.
Ja, och någonstans så börjar väl Klopps ursäkter ta slut lite grann. Han upprepar samma sak efter matcherna som han har gjort hela den här inledningen på säsongen. Pratar om orättvisa resultat, pratar om att slumpbollar hit och dit som leder till mål och så vidare. Och så tänker man lite att, ja, billiga ursäkter kanske. Sen samtidigt, vad ska han säga?
Det är ju till viss del sant att det är mycket, alltså det är bollar som inte går in helt enkelt om man har fört matcherna och varit.
Verkligen, varit i den här matchen, då ska ju bara vinna den.
Ja, och de har ju varit det bättre laget i liksom de flesta av sina senare, alltså matcherna på senaste veckan som man inte har vunnit. Men bollarna vill inte in, och samtidigt så vet vi att det alltid trillar in någonting bakåt med det här laget. Vad ska han ta sig till för att det ska börja gå innanför stolparna istället?
Ja, om man visste det. Det är ju så otroligt svårt att, det finns ju liksom ingen knapp att bara trycka på. Okej, tryck på den knappen så löser jag alla problem.
Han försökte nu genom att byta ut Firmino och sätta in Sturridge istället, som ju är en bättre avslutare. Och den med bäst målsinne i truppen då, offrade lite utav pressspelet och så vidare för att kunna få in lite mer kvalitet i boxen.
Liksom, man får ju skruva lite här och lite där och hoppas att det funkar. Och sen, ibland kan man vara inne i perioder när liksom allt man gör, det funkar, och sen kommer man in i perioder när, ja, han gör kanske, det kanske var rätt tänkt där med Sturridge. Jag kan tycka att det var rätt tänkt. Men utfallet blev inte det. Och beror det på Klopp eller beror det på Sturridge som missar sitt läge när han får det? Ja, det går ju att argumentera för att det beror på spelaren i det här fallet.
Ja.
De hade tillräckligt med chanser för att göra mål.
Ja.
Vad ska han göra med försvaret? Ja, men alltså, du har ju de spelarna du har. Vad ska du... Det är ju snarare så här, vad gjorde de på transfermarknaden inför säsongen? Nu, så det går inte att få Dejan Lovren att se ut som John Terry i sina glansdagar. Liksom. Det kommer han aldrig att se ut som. Liksom.
Nej.
Över tid.
Vi fick en fråga här från Erik Rosén, vår kollega här borta. Som ju är inbiten Liverpool-supporter. Han undrar, varför har Klopp släppt pressspelet? Håller det inte i Premier League med Europaspel? Och sen så länkar han då till en statistik som visar att pressspelet har minskat. Men han tar också upp det att förra året kändes som fler och fler började med gegenpressing runt om i andra lag också. Men att det liksom har förändrats till i år. Det är inte så många som spelar med den där höga pressen den här säsongen. Det är som
bra
att,
spotting, jag håller med om
trenden har förändrats lite grann till den här säsongen. Att det är inte lika många som använder sig av den där superhöga pressen.
Nej, bra spotting som sagt. Jag håller med om, förra säsongen då var ju verkligen karaktärsdraget, och just pressspel var ju väldigt, väldigt på tapeten då. Jag tror verkligen att Europaspelet kan ha en effekt. För om man tittar på Liverpool i fjol så blev det ju en väldigt lång skadelista. Och tittar man på året innan så var det också en lång skadelista. Och jag tror att någonstans har de nog dragit slutsatser av det där. Att ja, det är klart det går under ett tag att göra det. Men ska du göra det under en säsong så dränerar det energi. Och då får du räkna med att du kommer ha x antal spelare som förr eller senare brakar ihop. Så jag tror absolut att det kan ha en sån effekt. Sen tror jag också det har att göra med att de vet att kliver de fram, då får de inte ställa om på sina liksom, några stora ytor bakom backlinjen. Utan jag tror att de också ser, nu har de Salah i laget, nu har de Mané i laget. Och ska de få lite ytor att springa på, då, men då tar vi ner laget istället på egen planhalva, så får vi ställa om istället.
Ja, det är mycket dystra miner kring Liverpool just nu. Men de är ändå inte, de ligger inte i botten i alla fall.
Du sa ju till mig innan vi började spela in här, du hade ju någon bra grej här för att, som du hämtade hopp från.
Nej, det var någon som skickade till mig för en liten stund sedan att the corresponding fixtures, som man säger, från förra säsongen, alltså motsvarande matcher då som man har spelat, Leicester borta, Burnley hemma och de här som de har spelat, så har man faktiskt tagit en poäng mer den här säsongen än vad man gjorde förra säsongen.
Ja, det ser jag.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det säger ju ganska lite å andra sidan.
Det säger inte så mycket, men det är en bra positiv take på det hela.
Ja, precis. Man får inte ge upp. Harry Kane, Frida. Hur bra är han? Jag vill ha en siffra. Nej, jag vill att vi pratar lite Harry Kane.
Ja, med tanke på att Guardiola kallade Tottenham för The Harry Kane Team häromdagen, så säger
det bra,
man
det är bra psykologi
mycket.
Också, för då vet man att Harry Kane, där bakom finns inte så mycket, så skulle det hända något.
Ja, men precis. Nej, men han har ju varit utomjordisk, får man säga. Det säger en del också när diskussionen börjar handla om varför han byts ut i så många matcher. Folk tycker liksom att han ska var kvar, alla förutom Alan Shearer, för han är ju rädd för att förlora sitt rekord nu här, men alla förutom Shearer vill ju att han ska vara kvar, så att han, för det känns som att man kan göra mål på allt ju.
Ja. Samtidigt så måste man ju linda in honom i lite bomull i den positionen han har. När man har vunnit matcher, då får man ju plocka ut honom.
Ja, jag hade gjort samma sak. Ja. Alltså,
man kan inte riskera att en trött back ska liksom springa in i honom med dobbarna i knät eller liksom vad det nu kan vara.
Det blir ju den där typen av frustrationstacklingar, framförallt i en sån där match mot Huddersfield som har gått bra och sen liksom hamnar de i stort underläge. Hemmaplan. Överkörda. De är inte där. De är inte ens tvåa på bollarna. De jagar skuggor. Det är klart som tusan att det är en andra halvlek. Då kan komma någon som är frustrerad och hoppar in på fel sätt. Och så är Kane borta i 4 månader. Då ångrar man att man inte har gjort det där smarta bytet i det läget. Jag tycker att han är den bästa strikern i världen just nu. Jag ser ingen annan som skulle vara bättre här och nu. Och då räknar jag inte Messi och Ronaldo
som strikers.
Men jag tycker att han liksom alltid där, men Lewandowski hit och någon annan dit och så vidare. Men han är ju den nivån, och här och nu så kan jag inte säga att någon annan är bättre. Och då lägger ju in också allt han gör. Alltså inte bara att han petar in bollarna i mål och att han skickar in vänsterkanoner ibland, liksom kölar in dem stenhårt och distinkt, utan det är allt annat. Alltså hans targetspel, hans liksom sättet han kombinerar med medspelare, sättet han jobbar för laget, allt det där liksom gör ju till ett helt paket som, ja, så du får inte en bättre anfallare.
Nej, han är ju helt komplett liksom. Ja. Det spelar ingen roll vilken kroppsdel han får bollen på, så sätter han den i mål. Och sen att han hela tiden avslutar som en målskytt. Det är inte de där liksom oplanerade skotten som går mitt på målvakten eller som, han har hela tiden en tanke på var bollen ska sitta. Och det är ju alltså den är som man, alltså jag tänker lite som Alan Shearer hade, den liksom, så fort bollen trillade in, den satt liksom aldrig i magen på målvakten, så att alltid nere in till stolpen liksom. Den egenskapen är fan, den är inte många som har. Det finns spelare man ser som har det när de är i toppform eller liksom sådär. Men den där att ha med sig det hela tiden, man ser det under en hel match att det hela tiden finns en tanke med alla avslut. Jag är sjukt imponerad utav det.
Och sen också att han har den här mentaliteten och hoppas att han behåller den. Att han är fortfarande en lagspelare liksom. Jag ser inte ett uns av någon slags stivighet hos honom, att nu har han blivit världsstjärna och så liksom drar han ner några procent på sitt arbete. Eller bara i det här, han är fortfarande det är han som leder Tottenham från fronten. Så att det har bara helt enkelt utvecklats till en världsspelare.
Ja, men det där är ju lite kul också. Det är just det där med ödmjukheten som man hör i alla intervjuer han gör. Men det var så kul när han blev intervjuad efter matchen mot Huddersfield, och så sa reportern, ja, nu har du gjort 12 mål i september, och så sa han 13 är det faktiskt. Med
ja, för det är det som är grejen. Det är ju ödmjukheten i sitt spel och hur han jobbar för laget och hur han ser sig själv som en del. Men det är ju en kille med ett enormt självförtroende. Alltså besluten han fattar, när han vågar ta avslut där andra spelar runt, han vågar göra den där dragningen. Alltså ibland när man ser honom helt själv på offensiv planhalva och man tänker att ja, men de flesta, du själv mot en eller två backar här i någon slags omställning, här måste vi vänta in resten. Ja, men han kan ju fatta beslut där, då bara drar han liksom och fäller ut bommen och krigar sig förbi sin försvarare, och det tyder ju på en spelare med ett enormt självförtroende dessutom. Så att vi måste säga någonting om Tottenham i övrigt också. De vinner med 4-0.
Ja, till och med Sissoko gör mål. Det är väl ett mått på att klubben liksom, eller laget mår bra liksom, när han till och med har hittat in från kylan och liksom någonstans ändå presterar okej nu.
Ja. Två ass från Kieran Trippier som vi har väntat på ska komma igång lite grann. Ja. Med sina framspelningar.
Men hade han två ass? Det kanske han hade.
Mm, jag tror det, va?
Ja. Jag tänker på Ben Davis där som gör en jäkla massa poäng nu.
Precis.
Han, jag tror han hade 3 mål och 4 assist här.
Mm, han hade 1+1.
Ja, nu är det. Ja. Och det hade man inte riktigt räknat med, att han skulle bli en sån poängmaskin.
Nej, han sågs ju förra som den svaga länken, verkligen. Och när Danny Rose var borta då i förra vintern, så hade de ju ett problem där när lagen överbelastade på Tottenhams vänsterkant. Arsenal, stabila 2-0 mot Brighton på hemmaplan. Även om Brighton tyckte jag såg ganska pigga ut stundtals, hade ju en riktig rökare i stolpen där. Jag vet inte vem som sköt den. Och hotade lite grann, så får man ändå säga att 2-0 på hemmaplan. Det är liksom de där segrarna man tycker är skönast.
Ja, men verkligen. Brighton har ju inlett hyfsat bra ändå. Trodde väl att de skulle parkera sig i botten direkt, men de har ju ändå plockat lite poäng här och var, men ändå ett tacksamt motstånd att möta på något sätt för Arsenal i det här läget. Och nu vi pratade om kris där efter några omgångar, men nu är de ju helt plötsligt uppe på en femte plats i tabellen.
Arsenal, ja.
Ja, så att de har ju återhämta sig från den lilla krisen, kanske man får säga då.
Tittar man på tabellen så är den ju ganska tydlig. Vi har ju Manchester-lagen har ju dragit ifrån verkligen. Sen är det ju tajt där. Jag menar, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool ligger ju inom 3 poäng. Inom 2 poäng tror jag till och med.
Inom 2 poäng.
Så att det är ju fortfarande...
Och så är Burnley där, får inte glömma, på sjätte plats.
Och Burnley ska vi kasta in där. Som vi har
och Watford också på 12 poäng faktiskt.
Mm. Vi tror väl inte att Burnley och Watford ska hänga med
inte riktigt
hela
så.
Vägen. Men det är intressant att Manchester-lagen har så tidigt dragit iväg. Och, vi vet ju nu, efter landslagsuppehållet så är det ju... Liverpool Manchester United.
Ja, precis. Tidiga matchen på lördagen där.
Precis. Det blir första riktiga testet för
United. För United, ja, så är det ju. Bara ska sägas där. Burnley har alltså gjort 7 mål på 7 matcher, ligger 6:a i ligan. Leicester har gjort 9 mål, ligger på 17:e plats.
Ja, precis. Men de släpper inte in någonting, Burnley.
Nej, det är 5 mål insläppta. Det är riktigt starkt.
The Ginger Mourinho, han vet hur han ska ställa upp ett försvar. Ja, de är inte helt olika varann filosofi.
Det är ingen som kan imitera Sean Dyches röst i alla fall. Eller det fanns något YouTube-klipp gick runt på någon som faktiskt gjorde det, men det är inte många.
Ja, det är brustna stämband.
Ja, verkligen alltså. Underbar röst alltså. Man blir glad bara man hör den.
Ja, han är ju en sån skön karaktär överhuvudtaget. Jag kommer ihåg, då gjordes några reportage där efter förra säsongen. Jag vet inte, för det kanske var Gary Lineker som var där. Det var kanske för BBCs räkning då. Då placerades ju på sin bästa position någonsin och Sean Dyche hyllades ju liksom som den stora. Och sen så och då var det en Burnley-supporter som då skulle få träffa Sean Dyche. Och så han säger, ja, jag vet inte, får jag ge dig en kram? Och Sean Dyche, I don't do man hugs. Speciell kille. Den gamla skolan, får man säga. Men vi gillar honom. 3 viktiga poäng för West Ham. Sent mål av Sakho i den 90:e minuten. Fick de 3-poängaren hemma mot Swansea. Men det satt långt in. Vilken skillnad i berättelsen om man
kan man lugnt säga
sätter den bollen eller inte.
Nu är det inget snack om Billich på det sättet. Nej. Tack vare det här resultatet.
Det hade varit min första frågeställning om det målet inte hade gjorts.
Så är det ju, och det är den världen vi lever i. Vända då till istället Swansea och säga, nu kommer ju faktiskt kritik mot Paul Clement. Man märker att det börjar gnissla lite i supporterled nu i Swansea. De är inte alls nöjda där. Och Clement, som vi hyllade så mycket under våren där, för att han har styrt upp Swansea. Nu tycker inte jag att de har så bra lag.
Nej.
Alltså de har sålt Sigurdsson som var väldigt viktig för dem och så vidare. Offensiven tycker inte jag är wow. Men det börjar blåsa lite för Clement och de börjar ifrågasätta lite av de valen han gör.
Mm. Och det är ju förstås, vi har varit inne på den där backlinjen. Nu blir det visserligen bara ett sent mål här nu då. De är nära att hålla nollan på, vad heter den, London Stadium? Heter det så?
Ja, dålig numera heter den
Olympiastadion.
Det,
Olympiastadion.
Ja.
Ja, det kanske
är, jag tror den har bytt till bara London nu efter.
Ja, den har det va?
Mm.
Men den där backlinjen.
Londons Olympiastadion.
Är det fortfarande? Ja,
ja. Det, vi kan kalla det vad vi vet. Det är det där, det är inte Upton Park.
Nej.
London Stadium på engelska.
den där backlinjen, det kände vi förra säsongen inte var tillräckligt bra. Det är fortfarande den som ska försöka hålla ihop det. Renato Sanchez har ju inte kommit in och bidragit med speciellt mycket. Och Wilfried Bonny har inte heller lyckats hitta någon slags Swansea-form.
Nej, tänk för en millisekund så var Swansea det hetaste laget i Premier League.
När de precis hade plockat in då.
Ja, det var ju din värld, det var du som hyllade deras fönster där. Deras oerhört, ja, men deras sista dagar på fönstret.
Sista dagar på fönstret, ja. Men det var ju oerhört starkt.
Ja, men det har inte förbehållslös hyllning från din sida.
Ja, men det var ju en pappersprodukt.
Ja, jo.
Det är ju det enda man hade och, det var ju det enda man hade att gå på.
Ja, det är det enda.
Nej, men vad fan, få in Sam Klukas, Bonny och Renato Sanchez på tre dagar. Det var ju bra gjort. Sen att Paul Clement inte kan förvalta det kan inte jag hålla sig ansvarig för. På tal om krislag då, får vi väl ändå nämna Southampton där också, som har så nästan lika svårt som Crystal Palace att göra mål. Jag vet inte, de fick i alla fall gjort ett då genom Okazaki. Sen kliver Crouch in och avgör.
Okazaki kan inte ha gjort målet för Southampton i alla fall.
Nej, inte Okazaki. Jag tänker på mittbacken och inte Lester Foran utan
Yoshida.
Jag blandar ihop mina japaner. Så kan det gå. Yoshida var väl som gjorde målet.
Ja.
Och ja, det är det typ tre. Ja, hur många mål har de gjort den här säsongen? Det är verkligen inte många. Och har jätteproblem med det där målskyttet. I ett lag som egentligen kan spela fotboll ju. Mittfältet har vi ju pratat väldigt positivt kring. Men visst får vi väl utmåla en liten kris i Southampton.
Ja, och frågan är vem ska vara där framme. Alltså de har en Charlie Austin, de har en Shane Long, de har en Gabbiadini. Gabbiadini kom in under våren, gjorde direkt succé, öste in mål. Nu har inte han levererat i höst och då har det sett väldigt tunt ut. Kanske var ett misstag släppa Jay Rodriguez, jag vet inte. Alltså han har ju börjat vakna till liv.
Ja, kanske det. Sen så har man ju väntat, i alla fall jag har ju väntat lite på att Shane Long ska blomma ut och bli den där riktiga
ja, då får du vänta.
Målskytten liksom.
Då får du vänta.
Han bidrar ju med så mycket annat och är så rörlig och så vidare, men han gör ju för lite mål.
Ja, men har han inte gjort det hittills så kommer han ju inte göra det nu. Alltså det skulle vara förvånande om han liksom sprattlar till nu på ålders höst liksom och gjorde det.
Ja.
Jag tycker inte heller sådana här spelare som på fall och så har liksom, där finns det en hög högsta nivå, men inte heller sett.
Nej. Ja, men vi går vidare. Vi har fått en massa frågor förstås, och vi kan väl börja med Jonas Hellström. Överlever Koeman landslagsuppehållet? Vilka tränare är en bra fit i Everton i sådana fall? Frida, är han kvar efter landslagsuppehållet?
Ja, det tror jag nog att han är. Men det börjar ju hetta till nu. Mm. Så är det ju.
Mm.
Han, jag vet inte. För om man ska tänka på vem som skulle kunna ersätta. Vem skulle det vara i så fall?
Ja, det är inte så att det är liksom kandidater
det
på kö just
av,
nu. Liksom.
Tränare.
Alltså om man tittar på det laget de har, Kalle, hade du plockat in en spelare från något annat land eller hade du plockat in någon brittisk tränare i första hand?
Eh, Det beror på vad man vill spela för fotboll med det där materialet. Men jag skulle inte plocka in någon tränare alls, utan jag skulle köra på ett tag. Jag tyckte han gjorde ett väldigt bra jobb i SA15 och tycker han behöver, han ska få mer tid med det här. Inte trycka på panikknappen för tidigt i det här fallet. Men det är klart, börjar det liksom bubbla om att han har tappat gruppen och så vidare, då, ja, då är det klart, då måste man göra någonting. Men jag tycker nog ha lite kyla. Det är fortfarande tidigt in på säsongen. Och jag kan inte säga heller så här, ja men Sean Dyche, han ska ta över liksom. Ja men är det rätt
efter
tränare?
Efter han åkt dit och slagit dem.
Ja, men det blir ju ofta så där liksom att, däremot skulle jag kunna se, och det är väl kanske mer då, så här, jag skulle kunna se en Eddie Howe liksom. Mm. Alltså plocka en sån med en lite eftertanke. Vad vill du spela för fotboll? Vad har du för material? Vad är det för typ av tränare som ska funka? Jag är inte säker på att Sean Dyche går dit. Och,
jag är inte säker på att Sean Dyche skulle lämna Burnley.
Nej, heller, inte det heller. Men
Eddie Howe är situationen som Bournemouth ligger i just nu, kanske skulle kunna vara en win-win nästan för dem att
byta tränare.
De behöver
en tränarswap.
Byta tränare med varann kanske.
Ja, ja.
Det är
mittande säsong, det skulle vara spännande.
Nu är vi inne på någonting väldigt intressant.
Ja. Det kanske blir det nya sen.
Verkligen.
Lite svårt att se Ronald Koeman med hans självbild och sådär i Bournemouth.
Det är ju trevlig stad.
Ja, en trevlig stad, absolut.
Mm. Ja, men jag tror verkligen inte Koeman. Om det är någon som ligger riset på det, så tror jag faktiskt att det är Shakespeare.
Ja. Leicester, som ligger på 17:e plats just nu, har ju stundtals spelat ganska bra.
Ja, det är väl det som gör att det kanske inte blåser så mycket kring honom. Att man ser ändå att...
Men det är knappa förluster, ja, både mot Arsenal och mot Liverpool. Ja. Vilket ju för ett lag som Leicester är... ändå godkänt.
Och de ska ju inte jämföras med den där gyllene säsongen. Nej. Utan de ska ju jämföras med att de är ett mittenlag liksom. Ja. Det är där de ska vara någonstans. Kanske lite bättre eller lite sämre liksom. Mm.
Ja. Vi tar nästa fråga. Tobias Eriksson skriver: anser att ett välbalanserat lag är nyckeln till framgång. Vilket lag i ligan är mest balanserat? Vi vet ju några som är minst balanserade. Det finns några stycken.
City är väl ganska väl balanserat just nu. Det känns som att alla deras lagdelar är liksom stabila. De har ingen riktig svag länk. Sådär.
Fast det blir ju alltid det där snacket ändå om försvaret. Nu har de inte släppt in så mycket mål, men det är fortfarande där. Det är inte ett balanserat lag. Alltså, de har ju sin främsta kvalitet i anfallet och på mittfältet. Man kan inte säga att de har ett balanserat lag på att det är samma kvalitet i försvaret jämfört med mittfält och anfall. Jag upplevde att det är så som han frågeställaren menar.
Ja, men i och för sig.
Du är kanske Manchester United välbalanserat.
Det är samma sak där. Ja, jo, men det, och där har ju Matic såklart betytt väldigt mycket. Han har ju gjort dem många procent mer balanserade än vad han var i fjol. Just för att han har liksom stagat upp det där mittfältet. Men välbalanserat, jag tänker på Burnley är välbalanserat. Om vi bara snackar välbalanserat, det är ju spelar efter sina resurser, de har ungefär de har defensivt lagda spelare där de behöver ha defensivt lagda spelare, de har plats för en defor ibland när solen skiner och så vidare. Ja, nej, men de tycker jag är välbalanserade. Mm. Och det är därför de tar sina poäng, för de har ju inte mer kvalitet än något annat lag.
Nej, eller så är det. Så balans kan vara nyckeln till framgång. Vi hyllade ju Chelsea förra säsongen för att de var oerhört välbalanserade ju. Försvar mittfältet.
Ja, då spelade Matic liksom där.
Och då spelade Matic på mittfältet med Kanté. Hampus von Platen skriver: är det en styrka eller ett problem att United har två spelare i form på samma position i Rashford och Martial? Ingen förtjänar bänken. Vem hade du startat, Frida?
Jag har nu startat Martial ändå.
Jag också.
Jag tycker att han har varit jättebra de gånger han har fått spela. Jag tycker Rashford i så fall passar bättre som inhoppar och slänger in mot slut. Även om med det sagt att Martial har ju sett oerhört fin ut när han har kommit in och sprungit ifrån trötta motståndare.
Man har ju märkt det där att när det kommer in en helt pigg Martial mot en lite trött back i liksom sådär 70:e minuten, då gör han ju nästan som han vill på den här kanten. Alltså han går ju förbi. Alltså på de 20 minuterna han får spela så har han ju gått förbi den här backen 5 gånger liksom och gett honom sådana mardrömmar. Det är ju också ett vapen i sig. Vem hade du startat, Kalle? Ja, eller hade du skohornat in dem båda två på något sätt?
Nej, båda. Ja, där kan vi snacka balans. Där har de ju väldigt bra balans på sitt mittfält. Om vi pratar United och balans, så om man tittar på det offensiva mittfältet där, de har en vänsterkant med en spelare som är bra på att utmana. Du har en Mkhitaryan som är jättebra på att slå fram den sista passningen och på att vara rörlig och driva fram boll med fart och liksom en lite omställningsspelare. Så har du en Mata som är jättebra på att styra rytmen och också jättebra sista tredjedel såklart, men också kan bidra med poäng i form av målassist. Jag hade startat Rashford för att jag tycker att han är inte nödvändigtvis bättre, men just av den anledningen som du är inne på där med att när Martial har kommit in, så det har ju uppenbarligen varit väldigt, väldigt framgångsrikt och spelar de på det här sättet. Sen finns det säkert matcher där Martial är ett bättre val, men just här och nu hade jag startat Rashford, låta han springa de där ytterbackarna trötta och sen hade jag stoppat in Martial med 25 kvar och fått den effekten som de får just nu, att han är helt dominant sista 20 i matcherna.
Victor Samson Turdeck, det var ett svårt namn. Som tränare, hade Kalle Karlsson varit orolig i Klopps sits med alla missade lägen, eller löser sig sånt?
Ja, så kan jag tala av egen erfarenhet där att har du lägen, då är du mindre orolig tycker jag. Då blir det ändå någon slags att säga, men det kommer. Då kan du alltid peka på att det kommer. Om du inte skapar lägen, det är mycket värre. Alltså det är mer frustrerande. För att liksom, vad ska vi göra för att ta oss till lägena? Det blir liksom steg nummer ett då. Och det tycker jag är värre än att ta sig till lägena. Nej, han ska inte vara orolig över det här med lägena. Det tycker jag inte. Det kommer komma. Det han ska vara orolig över, det är ju försvaren, att det liksom återkommande blir de här enkla misstagen. För det är återigen, det finns ingen knapp som han kan trycka på bara, okej, nu slutar vi ge bort billiga mål. Liksom. Alltså det är en större fråga än så. Han har de försvararna han har. Och han har också ett spelsätt som gör att det är klart att du blir utlämnad på ett visst sätt om du kanske har ett offensivt viktat mittfält som Liverpool har. Hade de haft Matic och Kanté som hade stått där framför som två pjäser liksom, ja, då hade de inte blivit lika blottade. Så att jag tycker inte han ska vara så orolig över missade chanser, han ska vara mer orolig över försvaret.
Intressant också att det är fortfarande Van Dijk det pratas om och det snackas om att det ska bli i januari då, men han har ju inte direkt inlett den här säsongen och de matcherna han har spelat. Han var ju
ingen rivstart.
Han var usel mot Stoke nu i helgen ju, orsakade väl den där straffen va? Vi tappade markering i straffområdet på fast situation och han såg ut som en Liverpool-back.
Ja, men han har inte huvudet där tror jag. Jag tror det är så enkelt liksom. Han mentalt sett så har inte säsongen startat för honom. Och det är ju mycket upp till honom själv liksom, att förstå att om han spelar så här, då kommer han ju aldrig få någon flytt till någon bättre klubb. Utan får du inte din flytt, då är det bara att visa än en gång liksom, att du ska förtjäna den. Det liksom. Och där har han lite hemläxa att göra.
Han ser inte riktigt ut som en 700 miljoner spelare just nu, om man säger så. Oliver T. Järnberg skriver: är Citys försvar bara ett luftslott eller har Pep fått till sin backlinje till slut? Du var inne på det lite, Frida, att de För de släpper ju faktiskt inte in nästan några mål alls.
Nej, alltså det var ju i matchen mot Liverpool så såg man ju alltså, att de inte riktigt hängde med. Mané och Firmino och gänget. Otamendi, han såg ut som en kon då liksom, som bara rundades. Så det är väl klart, men jag tycker alltså generellt Peps största, främsta uppgift den här sommaren var att förstärka försvaret, och det har han gjort ju. Alltså det är ju ingenting vi sitter som nu efter varje Liverpools match liksom, så sitter vi och pekar ut bristerna i försvaret. Det tycker jag inte man gör längre. Och Stones som har blivit så kritiserad, så jag tycker han har spelat upp sig och kommit in jättebra i lag. Han förtjänar faktiskt att hyllas betydligt mer än vad han gör.
Mm. För mycket snabbhet med styrka med Kyle Walker också. Ja.
Och sådär defensiva omställningar. Men Mendy har ju också varit fantastiskt bra fram till han gick sönder.
Ja, och två sådana ytterbackar som är starka och snabba. Det är de defensiva omställningarna. Det är klart de är lättare att komma hem på rätt sida än vad en back har som inte har den snabbheten. Så att jag tror att de... Walker är ingen dum värvning, även om han kostar väldigt mycket och det är ett överpris och så vidare, så han betyder mycket för City. Mm.
Vi fyller på då med Adam Segerfelds fråga, vad våra tankar är om Ederson.
Jag gillar ju Ederson alltså. Nej, men
nu fick Frida något varmt i blicken här helt plötsligt.
Ja, men vissa spelare blir man extra. Det kanske var efter att han fick den där smällen, att han av Mané, att han ändå står nästa match igen. Det inger respekt på något sätt.
Ja, men alltså att han överhuvudtaget går dit faktiskt, att han kliver in där. Det är ju en mentalitet du måste framförallt ha i Premier League, därför att det är så mycket dueller med målvakten inblandade. Mer än i andra ligor. Att han har det huvudet, att han vågar kliva in i smällarna och ta en för laget.
Sen var det ju ganska tacksamt ändå att komma in som Bravos ersättare som ändå
som inte
har
det.
Levt upp.
Som såg ut som han tvekade varje gång det var en pastej på väg in. Men han har sett
stabil.
Bra. Ja, stabil. Och...
Han var inte heller billig, ska vi ju också då.
Nej, men... Vi har sett andra målvakter som har kostat som kanske inte har motsvarat förväntningarna. Vi har ju fått en målvakt nu som både kan rädda bollar och som har bra fötter. Mm. Och jag tycker han har minst lika bra fötter som Bravo. Så att det ser ut som ett riktigt bra köp för en klubb som inte hade någon trygghet alls i fjol.
Mm. El Jocko undrar, hur kommer Manchester United klara sig när de möter ett annat storlag? När kommer Niva och när ska ni prata om Tottenham som ett storlag? Ett storlag är de ju inte. De är ett bra lag, men ett storlag så måste du ju ha lite titlar att visa upp
i
troféskåpet och...
titlar har de ju i och för sig, men det var ett tag sedan. Ja. Men du menar kanske att de har vunnit titlar här och nu i den moderna...
Ja, liksom. Men om man ska jämföra dem med ett Chelsea eller ett Manchester United eller ett Manchester City just nu då. Eller,
så bör man ha vunnit ligan.
Eller
så.
Ett Arsenal för den delen. Man måste kanske ha gjort någonting ute i Europa och
eller Liverpool.
Ja, jag vet inte ifall jag skulle kalla Liverpool ett storlag. Ja,
de är ju en stor klubb.
De är en stor klubb som varumärke och så vidare. Ja. Det är ju bara att titta på Tottenham, om man ska vara ekonom och titta på Tottenham som varumärke och vilka intäkter de har och omsättningar, så ligger de ju efter de övriga lagen i toppen.
Så att, och även när det handlar om support i Sverige så är det ju extremt för de tre stora, Liverpool i synnerhet, men sen Manchester United och Arsenal på god andra och tredje plats där. Ja. De tre är ju, de gjorde ju den där undersökningen.
Vi märker det ganska tydligt
i vad folk läser och vad folk köper plus och så vidare.
Så är det, men de är ett väldigt bra lag, de är ett topplag.
Det är de sannoliken.
Så är det, och har varit under några säsonger nu.
Niva kommer inte komma till podden förrän han är tillbaka från pappaledighet, vad jag antar.
Nej, precis. Det blir väl till sommar kanske.
Sommar.
Ja, visst är det så.
Ja, men till våren då i alla fall.
Ja, något sånt.
Senvåren kanske.
Senvåren.
Nästan sommar, det vill säga.
Nu har vi ringat in det, tror jag. Vi avslutar här. John Moss vill att vi ska sätta upp en elva med vänsterfotade spelare. Och det är klart, det kan inte vara så svårt. Vi har gått om vänsterfotade spelare.
Men vadå, i Premier League här och nu eller någonsin?
Ja, nej, i Premier League här och nu.
Här och nu.
Annars så har vi Maradona på alla positioner.
Ja, målvakt blir inte så svårt, ja.
Peter Kjöcker, Ederson i mål, eller? Ederson är vänsterfot, va?
Det är en bra fråga, ja, det vet jag inte. Men Peter
Kjöcker är ju bra.
Kjöcker var ju länge.
Är inte Courtois vänsterfotad?
Ja, det är.
Ja, då är det Courtois som spelar där. Vänsterbackar, det är ju bara att ta nästan vilken vänsterback som helst.
Ja, man tar väl den bästa, antar jag.
Ja, Danny Rose är ju inte bäst här just nu, kanske. Mendy. Vänsterfotade innebackar.
Ja, vad har vi där? Vi har ju till exempel... Vi har inte så många bra, men Vertonghen kanske då.
Ja, han är ju vänsterfotad. Ja. Bailly är högerfotad. Ja.
Nacho Monreal kan man inte placera in där före Vertonghen, utan det får nästan bli Vertonghen. Ja. City har ju ingen på det sättet som startar nu som är vänsterfot.
Har Chelsea någon vänsterfot?
Nej, de har Cahill på vänster mittback.
Ja, David Luiz skjuter med högern.
Nej, jag kommer inte på någon bättre.
Någon bättre, nej. Vänsterfotad högerback.
Ja, vi kanske måste ha två mittbackar förresten.
Ja, det måste vi kanske ha i och för sig. Koscielny.
Ja, han är inte vänsterfotad.
Inte han vänsterfotad.
Han spelar till vänster.
Vad dåligt det var med vänsterfotade mittbackar.
Jag måste kolla vad jag har för lag i divisionen. Det brukar ge sig då.
Ja, precis. Dejan Lovren är vänsterfotad.
Nej, han är högerfot.
Va?
Ja. Jag trodde han var vänsterfot också en gång i tid. Men han är,
vi får sätta ner Gareth Barry där annars.
Ja, precis.
Han är väl vänsterfotad.
Mm. Han är vänsterfotad. Nej, inte mittback. Så det
nej, precis.
Faller ju på det.
Ja.
Ja, den är svår den där. Alltså, det är inte många bra alltså.
Nej.
Jonas Olsson har nästan slagit sig in.
Nej. Nej, skitsamma. Ett mittfält med vänsterfotade spelare.
Oj. David Silva.
David Silva är ett bra bud, tycker jag också.
Ja. Jag platsar inte riktigt, va?
I den här elvan.
I den här elvan. Det är ju snack om att Juan Mata kanske man skulle ha in före Özil. Så som de spelar just nu.
Vinaldo.
Då har vi mer. Mohamed Salah.
Salah på nytter. Ja.
Han är ju väldigt vänsterfotad.
Ja, det får man säga.
Han kan fan inte knappt driva bollen med högerfoten.
Ja, det får man
se. Och sen Lukaku längs fram, eller?
Sané.
Sané vänsterfotad, ja. Där har vi ju två bra yttrar.
Ja.
Och sen är två manna.
Lukaku är ju...
Lukaku förstås. Om någon ytterligare vänsterfotad. Ja, en Sturridge kanske.
Ja, Sturridge skulle kunna vara. Giroud.
Giroud, precis. En power duo med Giroud och Lukaku.
Mm. Jag är ändå inte nöjd riktigt med elvan. Jag trodde vi skulle komma upp med en bättre elva faktiskt.
Ja. Fan, jag inser att jag har svårt att komma på vilka som är vänsterfotade.
Ja, alltså man kan ju spela Daily Blind såklart som mittback. Då blir ju han vänsterfotad mittback. Men jag tänkte jag skulle hitta bättre. Men har vi inte bättre vänsterfotade mittbackar? Jag blev helt såhär, fan, har vi inte bättre spelare än så? Det kanske vi inte har. För Arsenal har ju ingen. Chelsea har ju ingen i elvan heller. Manchester United har ju ingen. Ja, det är Blind när han går in som vänsterfotad mittback. City har ju ingen heller.
Nej, Otamendi är inte vänsterfotad.
Nej, Stones kompani. Inte någon som är bra liksom.
Nej.
Så det var svårt.
Det var ont om vänsterfotade mittbackar.
Är det man ska
sätta sina aktier på då? Om man hittar en bra, talangfull vänsterfotad mittback, då det gå för mycket pengar.
Det är alltid bra med
tillgång och efterfrågan.
Nej, men med vänsterfotade mittbackar, det är ju alltid bra också.
Ja. Märkligt att det är så få då. Är det så att vänsterfötterna, eftersom de är färre, alltid har fått spela ytterback och ytter, för att man vill ha klassiskt i ungdomslagen alltid velat ha den där vänsterfoten ute på kanten för att slå inläggen och gå runt.
Ja, så kan det vara. Alltså,
tidigt i åldern inte har fostrats till mittbackar.
Intressant observation.
Mm. Jag kanske är något på spåren här. Mm. Det var en extrem lekmansgissning. Men någonstans så har väl fenomenet sitt ursprung. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann med. Skicka in era vänsterfotade älvor till oss, så hörs vi om en vecka igen.